Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Fear City New York's Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics är en historisk fackbok av Kim Phillips Fiennes som skildrar New Yorks djupa finanskris på 1970-talet och hur den förändrade synen på offentlig sektor, skuld och statsstyre. Boken undersöker hur staden, som länge setts som ett tecken på amerikansk urban styrka, hamnade på randen till konkurs efter år av lånefinansierad drift och politiska uppskjutningar. Phillips Fiennes visar att åtstramning inte bara var en ekonomisk nödvändighet utan också ett politiskt val som formades av banker, företagsintressen och ledande politiker. Samtidigt skildrar hon hur vanliga New York-bor, fackföreningar och offentligt anställda försökte försvara stadens sociala modell. Resultatet är en bred analys av hur en lokal kris i USA fick följder långt utanför staden och blev en viktig del av berättelsen om den moderna austeritypolitikens framväxt. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur New Yorks skuldberg växte fram genom låna nu, betala senare politiken. En av bokens viktigaste poänger är att krisen inte kom plötsligt, utan byggdes upp under flera år. Phillips Fiennes följer hur borgmästarna Robert F. Wagner, John Lindsay och Abraham Beame använde kortsiktig upplåning för att täcka löpande utgifter istället för att ta itu med stadens strukturella problem. Det skapade en farlig vana där nya lån sköt problemen framåt och gjorde budgeten allt mer sårbar. Boken visar hur den här strategin först kunde framstå som pragmatisk, men till slut låste fast staden i ett läge där den inte längre hade tillgång till kreditmarknaden. Genom att beskriva denna process som en följd av politiska beslut, inte som ett naturtillstånd, förändrar författaren hur man förstår statsfinanser. Kring detta byggs också bokens bredare argument, nämligen att ekonomiska kriser ofta växer fram ur återkommande val som verkar bekväma i stunden men blir destruktiva på sikt. För det andra, åtstramning som politiskt val, inte som ekonomisk ödesfråga. Bokens centrala tes är att nedskärningar inte var den enda möjliga vägen när New York hamnade i kris. Phillips Fiennes argumenterar för att åtstramning gjordes till det självklara svaret av politiska och finansiella aktörer som ville begränsa stadens offentliga ambitioner. Hon ifrågasätter idén att det bara fanns ett ansvarsfullt alternativ och visar istället hur krisretorik användes för att rättfärdiga lönestopp, serviceförsämringar och massuppsägningar. Det är här bokens begrepp politikens undviklighet blir viktigt. När default, alltså betalningsinställelse, började framställas som ett hot som inte gick att undvika, krympte utrymmet för andra lösningar. Phillips Fiennes visar hur denna logik kunde göra hårda nedskärningar politiskt acceptabla, trots att de också omformade stadens sociala kontrakt. På så sätt blir boken inte bara en berättelse om ekonomi, utan också om hur språk, rädsla och makt kan styra vad som framstår som möjligt. För det tredje, banken. Företagsintressen och den osynliga handen i statspolitiken. En annan viktig dimension i boken är hur finansvärlden steg för steg fick större inflytande över stadens framtid. Phillips Fiennes beskriver hur banker och företagsledare inte bara reagerade på krisen utan också blev aktiva aktörer som formade lösningen. De framstod som nödvändiga räddare, men deras krav bidrog till att styra New York mot en mer marknadsanpassad modell för offentlig förvaltning. Här utvecklas idén om den osynliga handen, inte som en neutral ekonomisk princip, utan som ett sätt att förstå hur privata intressen blev informella lagstiftare. Boken visar hur budgetdisciplin, effektivitet och privata partnerskap successivt blev normer för statsstyret. Det viktiga är att Phillips Fiennes inte framställer detta som en enkel konspiration. Istället skildrar hon ett samspel där kommunala ledare, långivare och federala aktörer tillsammans flyttade makt från väljare och offentliga institutioner till kapitalägare och teknokratiska beslutsprocesser. Det gör analysen starkare eftersom den visar hur strukturell makt ofta verkar genom vardagliga och till synes praktiska beslut. För det fjärde, vanliga New York, bor och fackföreningarnas motstånd mot nedskärningar. Boken är också viktig eftersom den inte bara handlar om makthavare. Phillips Fiennes lyfter fram hur arbetare, offentliganställda och fackföreningar försökte försvara stadens välfärdsmodell när nedskärningarna blev verklighet. De motsatte sig inte bara konkreta budgetförslag utan också idén att offentlig service måste krympa för att staden skulle överleva. Detta motstånd är centralt för bokens analys eftersom det visar att åtstramningen inte drevs igenom utan konflikt. New Yorks invånare mötte förändringarna i vardagen genom sämre skolor, sämre vård, färre brandstationer och en mer pressad kommunal service. Philips Fein använder detta perspektiv för att visa att finanskriser alltid också är sociala kriser där olika grupper drabbas olika hårt. Hon påminner läsaren om att statsfinanser inte är en abstrakt fråga för experter utan något som påverkar arbete, trygghet och demokratisk delaktighet. Det gör att boken blir lika mycket en studie av socialt motstånd som av ekonomisk omställning. Slutligen, hur 1970-talets New York blev en mall för senare austeritypolitik. Bokens kanske största betydelse ligger i att den placerar New Yorks kris i ett större historiskt skeende. Philips Fein visar att det som hände i staden inte stannade där, utan blev en modell för senare angrepp på offentlig sektor i USA och internationellt. New Yorks kris kom att fungera som en föraning om den politik som senare kopplades till nyliberalism, där budgetdisciplin, privatiseringstänkande och misstro mot välfärdsstaten blev allt vanligare. Genom att läsa krisen på detta sätt förklarar boken varför händelserna på 1970-talet fortfarande är relevanta för dagens diskussioner om skuld, offentlig service och kommunal nedskärning. Philips Fein gör också en viktig jämförelse med andra städer och områden som senare hamnat i liknande lägen som Detroit, Puerto Rico och Grekland. Det ger boken en samtida tyngd utan att den tappar sitt historiska fokus. I slutänden visar hon att New York inte bara var ett offer för global förändring, utan också en plats där många av de idéer som senare kom att prägla modern austeritypolitik först testades och normaliserades. Sammanfattningsvis, Fear City passar för läsare som är intresserade av amerikansk samtidshistoria, urban politik, ekonomisk makt och offentlig förvaltning. Den är särskilt värdefull för studenter, forskare och allmänna läsare som vill förstå hur en kommunal kris kan få långtgående ideologiska och sociala följder. Boken ger inte bara en detaljerad bild av New Yorks finanser utan också en förklaring till hur rädsla för konkurs kan användas för att förändra hela synen på vad en stad ska vara. Det som skiljer den från många andra böcker om ekonomiska kriser är att Philips Fein konsekvent kombinerar institutionshistoria med maktanalys och social historia. Hon visar både hur beslut fattades och hur de påverkade människor som arbetade och levde i staden. Därmed blir boken mer än en redogörelse för en budgetkris. Den blir en tydlig förklaring av hur åtstramning blev normaliserad som politisk lösning och varför den utvecklingen fortfarande präglar samtida debatter om välfärd. Skuld och demokratiskt ansvar. Om du vill stödja Kim Philips Fein, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!